Redan som ett ungt barn när jag spelade videospel tänkte jag att vad händer månne sen när digitala grafiker ser precis lika bra ut som riktiga bilder? Jag kommer ihåg samtidigt coolt och läskigt det kändes. Nå, just nu har vi doppat foten i den världen och det finns ingen väg tillbaka. Just precis idag går det till exempel hur lätt som helst att skapa realistiska men artificiella nakenbilder på fast dig och mig. Den teknologin kallas ofta för deepfakes. Den här teknologin väcker intressanta etiska frågor och jag hittar en väldigt spännande gäst som jag måste resa till Uppsala för att besöka. Så, välkommen till min diskussion med Uppsala universitets biträdande lektor i statsvetenskap, Carl Öhman. Du jobbar med AI, du forskar inom AIs etik och du har bland annat specialiserat dig själv i digitala kvarlevor men också deepfakes. Det har du talat mycket om. Vad är deepfakes?
Deepfakes, själva namnet, kommer egentligen från en Reddit-tråd, en Reddit-användare, alltså ett forum på nätet där det var en användare 2017 som la upp kod med hjälp av vilken man väldigt enkelt kunde mata in foton eller videomaterial på en person. Och sen så lärde sig programvaran då att efterskapa det här ansiktet och sen så kunde man lägga på det ansiktet på andra ansikten i olika videomaterial. Så man kan tänka sig att man skulle kunna ta ett videoklipp eller till och med en hel film, typ Sagan om ringen, och sen lägga på Donald Trumps ansikte på Aragorn eller något i den stilen. Och vi ser ju den här tekniken i mycket av vår vardag, så typ olika face swapping appar eller saker i den stilen. Men det som var nytt med just den här deepfake koden då, det var att det gick att göra så otroligt snabbt och enkelt att nästan helt utan tekniska förkunskaper så kunde vem som helst göra det här på vilken video som helst.
Just det. De flesta av oss har säkert sett deepfakes, säkert flera år sedan, men också de nya slags deepfakes som finns. Och de är jättebra. Förvånansvärt bra. Hur bra är de deepfakes som du har sett?
För mig personligen, jag har sett flera deepfakes där jag har genomfört olika projekt där jag försöker kategorisera vem det är som deepfakes. Alltså, är det fler män eller kvinnor? Är det politiker eller skådespelare? Är det, och om det är politiker, är det höger- eller vänsterpolitiker och så vidare. Och i mycket av det material som jag stöter på, där jag ofta svårt att se om det faktiskt är manipulerat material eller om det är verkligt. Åtminstone utan kontextuell information om vem som har lagt upp det och så vidare. Så att vi närmar oss definitivt den punkt där man med blotta ögat inte längre kan särskilja vad som har skapats syntetiskt och vad som har skapats på naturlig väg.
Just det. Det finns något som kallas för The Uncanny Valley. Den kusliga dalen heter det väl på svenska. Mm. Många har talat om det här att när blir digitala bilder så bra att vi inte kan skilja mellan digitala verkligheten och den egentliga verkligheten. Hur var den känslan för dig när du fattade att mitt öga kan inte mera göra skillnad mellan de två?
Ja, den här, det som du refererar till här, The Uncanny Valley, det är ett psykologiskt begrepp som handlar om som handlar om obehaget som uppstår när någonting nästan är realistiskt eller verklighetstroget. Mm. Så att om vi tittar på animerad film exempelvis, så har vi inget problem, vi tycker inte att det är obehagligt att se typ Monsters Inc eller Frozen eller något i den stilen, för att vi förstår att det här är syntetiskt skapade ansikten av människor, och hjärnan behöver inte göra något jobb för att identifiera att det just är fiktion. Och om man tar andra änden av spektrat då, alltså nästan helt, eller inte bara nästan, utan helt perfekta syntetiska ansikten, då tycker vi inte heller att det är speciellt obehagligt, utan de kan vi titta på som om det vore vilken video som helst. Men det som är då den här dalen, det är det som sker precis innan det blir perfekt. När det finns någon liten glitch, att vi ser att ögonen hänger inte riktigt med, eller finns någonting i ansiktet som inte känns helt mänskligt. Det är den som blir den här, det som man kallar för uncanny på engelska. Att det känns, man känner ett obehag för att det är någonting som man inte riktigt förstår vad det är för någonting. Det ser ut som verkligheten, men det är inte riktigt verkligheten. Och det tror jag att de flesta kan känna igen sig i, inte bara från deepfakes utan även andra typer av syntetiskt skapade ansikten som är nästan där men inte riktigt. Det är som att det är en människa men det är inte någon hemma bakom ögonen så att säga.
Ja, precis. Varför tror du att det är så obehagligt? Och tror du att det är lika obehagligt om vi någonsin når en punkt där det inte finns någon dal längre? Vi har kommit över dalen. Och det går inte att skilja mellan deepfakes och verklighet. Den tanken är åtminstone lite obehaglig.
Ja, jo, men det är väldigt mycket av den värld vi lever i idag. Det medielandskap som vi lever i idag bygger, precis som du säger, på att vi snabbt kan identifiera vad som är vad. Att vi förstår när någonting, och vi förstår hur det har skapats och så vidare. Och jag kan känna det själv, obehaget inför, och nej, vad kommer hända när jag inte kan skilja verkligheten från fiktionen och så vidare. Men vi ska inte glömma att om vi vänder blicken bakåt istället mot historien och tittar på reaktioner när tidigare teknologier har integrerats i samhället, så har ofta liknande obehagskänslor uppstått. Ett exempel som jag gillar att peka på är telegrafen.
Mm.
När folk började använda telegrafer så framstod det som fullständig magi. Att man kan ha en kommunikation med en människa som befinner sig hundratals mil härifrån. Och de första personerna som började använda telegrafer i bredare skala åtminstone var helt övertygade om att man kunde kommunicera med spöken med telegrafen. Så det uppstod en stor rörelse i USA, the spiritualist movement, som helt gick ut på att kommunicera med den andra sidan, inom citationstecken, med hjälp av telegraferna. Och idag kan vi fnissa lite åt det, för att vi förstår ju att det är inget konstigt med att kunna skicka elektroner över långa avstånd. Men för en människa som har växt upp på 1800-talet, där det inte finns någon form av elektronisk kommunikation, så framstår idén att jag kan föra ett samtal med en människa som ju faktiskt inte är här.
Mm.
Den tanken framstår som skrämmande och overklig. Och hur ska det gå? Hur ska vi veta vem som är här och vem som inte är här? Vad är gränserna för den här typen av kommunikation? Samma sak uppstår i samband med fotografier. Fotografiet framstår först som någonting som bryter hela verkligheten egentligen. De första årtiondena så används fotografier framför allt till att fotografera döda människor, som någon form av fotografisk balsamering. Och sen egentligen under hela 1900-talet så är det framförallt en teknik för att göra människor som inte är närvarande närvarande. Och det finns många filosofiska och sociologiska texter som handlar om hur konstigt det är att jag kan titta på den här personens ansikte fast han eller hon inte är här. Hur är det möjligt? Hur går det till? Det är som att människan är här men ändå inte är här. Och det där, det är kanske inte exakt överförbart, men jag vill hävda att det är någonting liknande som sker nu med syntetisk media, fast mest på större skala, att vi diskuterar hur ska vi hantera det faktum att vi nu kan skapa nästan fotorealistiska bilder eller visioner av vad som helst.
Mm, just det. Jag ska försöka konkretisera mitt obehag lite.
Ja, ja.
Så, för det finns ju en sån här generell känsla av att vad kommer att hända nu? Och den är ofta ganska missvisande. Den är inte exakt och den är inte noggrann. Men ett exempel som man hör är att hur kan vi i framtiden mera, eller hur kommer vår relation, hur kommer vi att kunna lita på det vi ser på internet mera? Ett exempel var ju de här Trump deepfakes, när han blev arresterad, eller han blev ju inte, det var ju inte äkta, men det var kanske någon som trodde att de var verkliga. Och den effekten är verklig. Före du sen senare får veta att men okej, det var deepfakes, det var inte verkligt. Den effekten är verklig.
Mm.
Den första reaktionen. Och den kan påverka din åsikt, din bild av verkligheten i det långa loppet.
Mm.
Ser du det här som en utmaning?
Ja, men det ser det definitivt som en utmaning, men kanske inte på det sätt som man först föreställer sig. När deepfakes kom så var det mycket riktigt, som du säger, många som var oroliga över, man kallade det för en epistemisk kollaps, alltså en kollaps av våra kunskapssystem. Att vi kommer inte kunna skilja sanning från lögn längre, folk kommer att kunna tro på vad som helst. Men det där har visat sig, nu har det kommit ganska mycket forskning som pekar på att det är inte riktigt så det fungerar. Om man tar bilderna på Trump som blir arresterad på ett våldsamt sätt av poliser. De spreds mycket riktigt på sociala medier. Och det har ju anförts som ett exempel på hur skadlig den här teknologin kan vara. Men jag använde det nästan som ett exempel på det motsatta. Alltså det tog bara några timmar innan Twitter helt hade, eller numera X då, hade tagit ner hela, då stoppat spridningen av och tagit bort de här fotorna. Det spreds aldrig vidare till media, och jag tänker mig, om jag hade sett en bild på att Trump blir våldsamt arresterad av poliser, då hade ju det första jag gjort hade ju varit att jag går in på något stort nyhetsmedium som jag litar på, typ New York Times eller Dagens Nyheter, för att läsa mer om det här. Och om jag inte ser en enda bokstav om att Trump har blivit arresterad på New York Times första sida, då tänker jag, det här har nog inte hänt. Och vad det här pekar på, och vad många forskare har pekat på, det är att vi konsumerar inte politisk information, eller egentligen någon typ av information, i ett socialt vakuum. Utan avsändaren av information, sammanhanget för information, är alltid väldigt centralt och väldigt viktigt. Vi kan ju ljuga hela tiden och säga att jag träffade Jonas förut och han sa att det var så här och så här. Och då bedömer jag, är Jonas en trovärdig person? På samma sätt så kan jag gå in på Twitter och se en bild av någonting. Men om jag ser att avsändaren är ett obekräftat konto med fem tidigare inlägg och åtta följare som också är obekräftade konton, då kanske jag inte kommer att tillskriva det här jättestor trovärdighet.
Mm.
Så jag tror att den här oron för det vi kallar för en epistemisk kollaps, den är åtminstone inte omedelbart befogad. Men, som jag sa, jag är fortfarande orolig, och jag tror att den stora oron här, faran, det är att vi berättar för varandra om och om igen att det går inte längre att tro på någonting här i världen. Allt kan vara lögn. Var alltid på din vakt, för allt kan vara deepfakat. Och den typen av misstänksamhet, den här typen av hopplöshet inför att införskaffa sig politiskt trovärdig information, den är väldigt farlig. Så det är snarare hopplösheten än risken att gå på lögner som jag är orolig för, och som jag tycker ser ut att vara det omedelbara hotet. Därför att det är just i den här känslan av hopplöshet, det går ändå inte att bilda sig en rimlig uppfattning av verkligheten. Det är i det vakuumet som, och hopplösheten som våra fulaste drifter tar över. Att man bara går tillbaks till någon form av djuriska fördomar om att min grupp är den bästa och mest trovärdiga. Och det är just i sådana perioder som populistiska krafter kan växa och få näring.
Just det. Så din tes är då att en epistemisk kollaps är inte åtminstone omedelbart på väg hit. Men
det är inte det vi borde vara mest oroade för.
Nej, men finns det, tänker du att deepfakes ändå kanske kommer att omforma vår relation med hur vi litar på kunskap överhuvudtaget? Eller? Vi säger så här att ett mer praktiskt exempel, ett mer vardagligt exempel. Vi har börjat använda olika filters och så vidare på social media och för att få vår verklighet, våra liv och själva att se bättre ut. Och den sociala verkligheten ligger någonstans mitt emellan egentlig verklighet och någon slags PR, personlig PR. Och nu har vi fått ett nytt verktyg för att kunna visa en ny sida av våra liv. En slags... Och den här sidan, det här verktyget kan faktiskt syntetiskt skapa någonting som egentligen finns. Kan det ändra vår relation med vad som är verkligt eller skapat eller vad vi kan lita på?
Ja, alltså det är väl en fråga där svaret både är ja och nej. Om jag ska försöka fatta mig så kort som möjligt, så på lång sikt, ja. Jag tror att det här är, alltså, det vi går igenom nu med den väldigt snabba utvecklingen av nya AI-system och teknologier, det är ett enormt språng.
Mm.
Och det kommer ta oss tusentals år att lära oss att hantera den här nya typen av...
Tusentals?
Ja, och det, jag menar det verkligen när jag säger tusentals. Jag brukar göra jämförelsen med alltså människans förmåga att fantisera. Alltså att lära oss att hantera det faktum att vi kan skapa bilder i vårt huvud av världar som inte finns. Det har tagit oss, alltså hur ska vi hantera det faktum att folk kan föreställa sig vad som helst i sina huvuden? Det är ingen slump att alla samhällen i princip fram till liberala demokratier på 1900-talet har försökt att kontrollera just människors förmåga till vad de kan fantisera om. Vad är lämpliga sexuella fantasier? Vad är lämpliga politiska fantasier? Vad är lämpliga sociala fantasier och så vidare? Och framförallt att kontrollera vilka fantasier kan vi materialisera i form av litteratur och konst och så vidare. Anledningen till att det här har varit så tajt reglerat är inte bara att det har varit en massa onda härskare som vill behålla sin makt, även om det är såklart en del av svaret, utan det är också centralt i att överhuvudtaget upprätthålla någon form av ordning i samhället. Och de senaste 100 åren i Västeuropa och i viss mån i USA så har vi lyckats upprätthålla en sån ordning där, okej, men fantasin är privat och vem som helst får fantisera om vad som helst. Och det tar vi nu för givet. Men vi måste förstå att det är en pytteliten historisk parentes där vi har det för givettagandet att vem som helst borde få fantisera om vad som helst. Men nu har vi börjat skapa verktyg, alltså sån här syntetisk media då, där vi kan förstärka vår fantasi med hjälp av AI-system. Vi kan förflytta fantasin ut från våra huvuden och faktiskt se den framför våra ögon. När som helst kan jag be ett AI-system att skapa mig en bild av det här. Jag tänker på det här, visa mig den bilden. Nej, gör den lite större eller förflytta det här eller gör personen lite gladare eller byt kläder eller vad det nu kan vara. Så jag kan alltså få se precis det jag vill se framför mig. Och jag tror att den revolutionen, den omskakningen av vad det är att fantisera, den kommer att ta lika lång tid, eller åtminstone jämförbart lång tid, för oss att lära oss att hantera som det tog för oss att lära oss att hantera mänsklig fantasi. Så i den bemärkelsen, ja, det här kommer att fundamentalt förändra vår bild av verkligheten. Sen vill jag bara snabbt inflika att det är inte så att vi har tidigare levt i en värld där det finns en verklighet å ena sidan och sen någon form av virtuell värld å andra sidan. Utan de här världarna har alltid varit en del av varandra. Det har aldrig varit möjligt att separera dem på ett tydligt sätt. Ett sånt konkret exempel som en filosof som heter Slavoj Žižek har tagit upp där, jag tycker att det illustrerar väldigt bra. Att med nya såna här AR-glasögon, alltså augmented reality-glasögon, där man har på sig ett par glasögon, man ser världen som den är, men du har samtidigt en massa ytterligare information som visas bara för din blick. Och där kan man då tänka sig att ja, det finns programvara exempelvis för folk som har grav autism och inte kan läsa ansikten. Då kan AI-systemet i glasögonen läsa av ansiktsuttrycken och sen skicka in information med text till dig där det står nu är den här personen ledsen eller den här personen behöver bli tröstad eller nu är den här personen arg eller vad det nu kan vara. Och där har vi ju såklart verkligen en kollaps mellan det virtuella, det som du bara ser i dina glasögon, och det konkreta, verkliga, det som faktiskt finns här ute. Men när vi tänker efter, är inte det här så det har varit hela tiden? Mm. När jag går ner för gatan och ser en person så är det inte som att jag bara ser den personen, utan jag har ju alltid med mig en massa fördomar om att ja, men vänta nu, jag har sett någon som klär sig så här på film, jag vet att de kan vara farliga. Så att de här promptsen som AI-systemet Precis. Skickar in om att den här personen kan vara farlig, eller den här personen behöver tröst, eller den här personen är attraktiv, eller vad det kan vara. Det har ju jag med mig hela tiden. Så att det är inte som att det finns en värld där vi ser allting som det är, och en värld där det är manipulerat eller genom någon form av lins. Utan vi har alltid med oss de här filtrerna och linserna i våra egna ögon.
Precis, det är kanske lite reduktivt. Om jag skulle fråga dig att är du törstig just nu? Mm. Du skulle säga ja. Och jag skulle vara allt och vara. Du skulle försöka vara lite förvånad. Varför skulle du inte erbjuda mig någon slags dricka?
Ja.
Det är ju liksom det vad jag försöker säga där. Men det som egentligen har hänt är ju bara att jag har frågat dig att är du törstig? Ja. Jag var bara nyfiken.
Ja.
Precis.
Ja. Och där, så du har ju alltid med dig precis på samma sätt som bilderna vi ser på sociala medier kan vara ha olika filter på sig. Mm. Så har vi alltid en massa kulturella filter som vi bär med oss när vi interagerar med världen.
Mm.
Så att även om jag såklart tror att, eller att det finns goda skäl att tro att det nya syntetiska medielandskapet radikalt kommer förändra vår relation till verkligheten och till världen runt om oss, så är det inte så enkelt som att vi tidigare hade en direkt tillgång till verkligheten, men nu kommer den vara grumlad med olika filter och manipulerad på olika sätt.
Just det, okej. Okay. Det där med fantasierna var jättespännande. Ett konkret exempel om hur deepfakes har använts, kanske det mest offentliga exemplet, det mest liksom omtalade exemplet är deepfake-porr.
Mm.
Speciellt på kända personer, men också... Det har garanterat hänt så att någon har laddat ner en bild av en kompis.
Absolut.
Och syntetisera en porrfilm med deras avbild.
Mm.
Hur denna slags etiska frågor skapar det här eller problem skapar det här?
Ja, alltså, jag tycker att det här är egentligen det mest skrämmande och intressanta aspekten av fenomenet. Väldigt ofta så är ju vinkeln... Även när jag förklarade fenomenet i början av den här intervjun så tog jag upp ett politiskt exempel, typ tänk Donald Trump istället för Aragorn. Och det har pratats väldigt mycket om de politiska konsekvenserna och aspekterna av teknologin. Men vi ska inte glömma, precis som du säger, att det här är i första hand ett pornografiskt fenomen och det är i första hand ett fenomen som drabbar kvinnor. Det har gjorts lite olika studier där man har försökt att kvantifiera transproportionerna av vilka det är som deepfakas. Och där finns två stora studier som har gjorts. Den ena visade att ungefär 98% tror jag av alla deepfakes som man har lyckats identifiera är pornografiska. Och 99% av dem är av kvinnor. Så att, och det kom en studie i år som bekräftar det också, att det här är verkligen i första hand ett pornografiskt fenomen. Just de två studierna, jag har vissa frågetecken gällande metodologin, men jag tror att slutsatserna, min intuition är att
mer eller mindre,
mer eller mindre är det här starkt dominerat av porr. Och det är precis som du säger, det är inte bara etiskt, det är politiskt. Alltså vi får inte glömma att den här teknologin har blivit ett vapen i kampen för många mäns försök att kontrollera och få tillgång till kvinnors kroppar på väldigt obehagliga sätt. Särskilt i Sydkorea har det här med att man skapar deepfakes av... bara kollegor, klasskamrater, vem som helst som man har ett sexuellt begär till blir helt plötsligt tillgängligt hur enkelt som helst. Och det behöver inte vara så avancerat att man tar en regelrätt porrfilm eller klipp och sätter in ett nytt ansikte. Utan det kan till och med vara så att det finns flera olika appar och mjukvaror som gör att om du någon lägger upp typ en bikinibild eller något på Instagram, då kan du lägga in den i appen, den här nya AI-appen då, och bara skriva in typ ta bort bikinin. Och sen så skapar den en ny bild fast med en person som är naken då. Och det är ju djupt beklämmande att
men varför?
På det sättet. Ja, det jag antar att du här hintar åt en...
Jag påstår alltså att det inte att det inte. Men,
precis,
men det är spännande. Det där med skillnaden mellan... För du förklarar själv att vår fantasi har inte varit lika begränsad under den här lilla moderna parentesen, historiska parentesen. Det kanske är en obehaglig tanke att folk, män, fantiserar om kvinnor som de inte annars skulle kunna ha sexuella relationer med. Men det kan man inte så mycket åt. Det händer och det vet alla. Och det känns som att det är en annan slags etisk fråga än det att, okej, nu har vi deepfake-teknologi och vi kan, som du sa, förflytta den fantasin till verkligheten, syntetisera det till någonting som jag kan dela med mig till exempel. Hur blir den etiska frågan annorlunda där?
Ja, precis. Ja, men det var det jag tänkte att du hintade åt, en filosofisk studie som jag publicerade för några år sedan som heter The Pervert's Dilemma. Så vad ska man säga på svenska? Pervots dilemma.
Det var en bra rubrik.
Men där är precis idén bakom det här är att det finns ett dilemma i vårt sätt att hantera de moraliska frågorna kring deepfake porr. Och om jag ska formalisera det så kan man säga att dilemmat består i tre punkter. Första punkten är att vi tycker att sexuella fantasier är helt etiskt neutrala. Vi moraliserar inte över vad människor fantiserar över. Punkt två är att vi tycker att pornografiska deepfake-bilder eller videoklipp har en negativ etisk laddning. Det borde inte vara tillåtet. Men givet att vi tänker oss att bilden inte kan spridas till någon annan och att offret, om vi nu ska kalla det, aldrig får reda på det. Exempelvis om jag hade haft ett par VR-glasögon på mig. Och i de här VR-glasögonen har jag en app som gör att jag kan skapa deepfakes av vem jag vill. Men glasögonen funkar bara på mig. De är personligt knutna till mig som användare. Så jag kan aldrig dela dem med någon annan. Jag har väldigt svårt att tro att vi då skulle tycka att det var helt acceptabelt att skapa deepfakes. Men givet att vi nu säger att vi har de här VR-glasögonen som vi inte kan dela med någon, så blir det omöjligt för oss att, eller väldigt svårt åtminstone för oss, att identifiera någon moraliskt relevant skillnad mellan att skapa en bild i mitt eget huvud, en sexuell bild av någon, och att skapa en deepfake genom mina VR-glasögon. De här två produkterna är i princip samma sak. Ändå så tycker vi att den ena är helt acceptabel och den andra är oacceptabel. Hur kan det gå ihop? Och mitt sätt att försöka lösa det här dilemmat då, det är att jag säger att när vi filosofer försöker lösa moraliska dilemman så vill vi gärna att de ska vara så generaliserbara som möjligt. Vi vill att lösningen ska fungera i vad vi skulle kalla för alla tänkbara världar. Men när vi gör det så reducerar vi gärna bort väldigt mycket information. Så att vi säger en person gör X eller en person gör Y. Och ofta är de här personerna agent A och agent B. Och agent A och agent B, de har ingen könstillhörighet, de har ingen historia, de har ingen rastillhörighet och så vidare. Vilket innebär att vi har reducerat bort väldigt mycket moraliskt relevant information. Men om vi zoomar ut och tittar på ett större sammanhang, exempelvis i Georgetown University i USA, det här blir en parallell då, men för att illustrera min poäng, så hade man en bal för ett antal år sedan som man kallade för The Antebellum Ball, alltså gamla söder, amerikanska söderbalen. Då studenterna klädde ut sig till plantageägare, och sen anställde man svarta studenter till att posera som slavar, som var då typ serveringspersonal under den här balen. Jag tror att de allra flesta av oss som känner till den transatlantiska slavhandeln och situationen för den svarta befolkningen i USA känner ju djup avsmak för det här. Ändå så har vi svårt att verbalisera vad är det som har gått fel här. För att det är två fria individer som har ingått i ett frivilligt ekonomiskt avtal med varandra. Om det hade handlat om att spela in en film exempelvis. Alltså precis samma sak. Svarta personer som spelar slavar.
Mm.
Exakt samma grej egentligen.
Django Unchained.
Precis. Då tycker vi att det är acceptabelt. Och man skulle kunna tänka sig att man har olika svar på frågan, att man säger att det kanske leder till en normalisering av den här typen av rasism och så vidare. Men jag tror att svaret är så enkelt här, att det är olämpligt, det är opassande. Vad man på engelska skulle man kanske säga att det är inappropriate då, att bete sig på det sättet. Givet den historia som finns mellan svarta och vita i USA, så är det här olämpligt. Men låt säga att historien hade varit annorlunda, att det inte längre hade funnits någonting kvar av det här förtrycket. Ja, då hade det ju varit en helt annan fråga. Om några italienare idag klär ut sig till germaner och har någon form av tågafest där de är romare och germanerna är någon
Precis.
Form av romerska slavar. Det hade vi inte tyckt var speciellt olämpligt, för att det här är inte en del av en större pågående samhällsstruktur.
Precis. Det är en annan sak att klä sig ut som Hitler än Genghis Khan.
Exakt.
Ja.
Låt säga att du spelar ett tv-spel där du går runt och mördar folk. Ja, det tycker vi. De flesta har spelat sådana tv-spel, typ Grand Theft Auto. Men låt säga att du spelar ett tv-spel där du går runt och mördar judar.
Mm.
Då känner vi helt plötsligt, det där känns väldigt obehagligt. Alldeles oavsett om det faktiskt leder till att du behandlar judar sämre i verkligheten, så känner vi att det där är djupt olämpligt. Därför att du deltar i ett större samhälleligt förtryck. Och för att då leda det här tillbaks till deepfake-porren. Så nej, om vi bara isolerar fallet där agent A och agent B och det är någon som har skapat en deepfake om någon annan. Ja, i den väldigt abstrakta, reducerade världen så är det ingen skillnad mellan den sexuella fantasin och den virtuella sexuella fantasin. Men om vi zoomar ut från det här fallet och tar in inte bara agent A och agent B, utan det samhälle de lever i, där de facto den här teknologin används som ett instrument i en pågående könsmaktsordning och ett pågående förtryck av kvinnor och ett approprierande av deras kroppar, då framstår helt plötsligt den här typen av handlingar i ett helt nytt ljus.
Mm.
Och jag tror att det är så vi måste förstå de etiska aspekterna av fenomenet, inte genom att bara isolera en individ och hans eller hennes handlingar, utan genom att förstå konsekvenserna för ett helt samhälle i ljuset av den historia som vi har och de samhälleliga relationer som vi ingår i.
Just det, okej. Och du applicerar den här det här tankesättet, det här resonemanget även till privata deepfake.
Ja, lite som feministerna brukar säga, att det privata är politiskt.
Mm.
Att i de här privata vad ska man nu säga, konsumtionen av deepfake-videorna så finns det någonting djupt politiskt i det.
Mycket att tygga på här. Oberoende om jag och du håller med om allt Carl sa, det går inte att säga att han inte resonerar bra. Ju märkligare och mer annorlunda världen blir på grund av teknologi, ju märkligare blir frågorna om vad som är rätt eller fel. Det är inte alltid helt uppenbart. Men hej, det är också spännande att allting inte är helt uppenbart. Vi hörs i nästa avsnitt. Hej då!